Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hej mina grymma framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Och nu ska jag ge dig en utmaning. Ja, det stämmer, jag ska ge dig en utmaning som faktiskt kan förändra ditt liv. Det är sant, det har förändrats väldigt många liv just den här utmaningen. Den hörde jag från Magnus Helgesson som är en grym profil som kommer ut snart i Framgångspodden. Han har varit, man kan säga, Tony Robbins högra hand under väldigt många år. Och hans första gång, han är god vän med Kjell Enhager också. Och när hans första gång han skulle kolla på Tony Robbins så åkte han till USA. Och då så gick han på hans event. Tony kom ut och sa: "Now I will say something to you that will change your life." Han bara: "Vad kan det här vara?" Och då gick Tony ut och sa: "Ni ska börja med en ny vana och sluta med en dålig vana. Börja med en ny vana, sluta med en dålig vana." Och Magnus Helgesson, han snusade, så han bara: "Nej, jag snusar." Så då känner han att det här ska sluta med. Då slutar med det. Och sen skulle han börja träna, så då börjar med det. Han slutar snusa, börjar träna. Vad skulle du sluta med? Vad ska du göra? Börja med en ny vana, sluta med en dålig. Vad är det? Jag lovar, det kommer att förändra. Det kommer att göra dig till en bättre människa. 2.0 av dig själv. Nej, nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros.
Mediaprofilen Kalle Schulman. Och det här var ett väldigt speciellt avsnitt. Svinroligt var det. Och också väldigt så här speciellt på det sättet att vi har haft en liten beef ihop de senaste åren. Det har varit, han har varit så jäkla förbannad på mig, lackirriterad. Det var för att vi för några år sedan så skulle vi käka lunch och jag missade den helt enkelt. Svindåligt av mig. Och sen dess, efter det har jag försökt be om ursäkt till honom. Jag har försökt ringa honom, jag vägrar svara på allting. Så det är de första sakerna som jag tar upp. Vi går också in på skilsmässan med Anita som blev så här väldigt tuff för honom, tuff för henne. Han flyttade in i en etta, hade det jäkligt jobbigt ekonomiskt och bad om ursäkt till sina barn. Att förlåt för att jag förstör allting, förlåt för att vi bor så här litet, sa han till dem. Och det här var också väldigt känslomässigt att höra. Vi går in på materiella tings stora värde och vad är det verkligen som är värt i livet och hur ser hans prioriteringar ut och vad är hans mål i livet. Vi pratar om sociala medier, hans nya bolag Good Enough Media, barndomen och relationen till sin bror Alex Schulman. Men sen går vi också in på lite dåliga vanor som att han röker extremt mycket. Nu hoppar vi in i avsnittet med ingen mindre än mediaprofilen Kalle Schulman.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
varmt välkommen till Framgångspodden, Kalle Kjellman.
Tack så mycket. Det är ju någonting med att vi heter Framgångspodden och att man kommer hit. Som, det känns lite knasigt. Att som att man då själv är framgångsrik. Ja, men jag har problem med det.
Det känns lite äckligt, eller?
Ja, någonting. Förstår du vad jag menar?
Ja. Ja.
Men kul att vara här, i alla fall.
Skitkul. Svinroligt att ha dig här.
Kul att vara här.
Ja. Det jag tänkte på lite grann, du har inte... Eller först tänkte jag... Det finns så mycket saker som jag har tänkt på inför det här.
Aha.
Men vi kan börja med bara en sak jag tänkte på. Det var ju, du är så här adlig i grunden, men du hade ett smeknamn när du var yngre.
Ojan.
Nej.
Nej.
Något med Smurf var det väl?
Ja, yngre. Nej, det var när jag var 20-23. Knullsmurfen.
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 Det var en bra start på podden.
Ja, det är bra. Det är bra. Nu är jag kanske ingen knullsmurf längre. Fan, har du hittat det någonstans?
Nej, men det finns lite grann överallt. Men jag tyckte att det var så fascinerande namn.
Ja, men jag vill bevara en karaktär, va, i något TV-program som Knullsmurfen med Schiffert och sådär. Som jag gjorde hemma hos Knullsmurfen och sådär. Jag berättade hur man får ligga och hur man får... att. Ja, hur man, lite tips och tricks på hur man får, hur en singelsnubbe klarar sig.
Sånt behövs ju, men, alltså tips.
Ja, ja, precis, men kanske för singelsnubbar ska ändå ligga lågt. Och nu är jag inte singel heller längre. Men var sak har sin tid.
Ja, verkligen. Och grattis förresten till frieriet.
Ja, Kenya. Tack, det var inte lika storslaget som ditt. Det måste vi prata om. Det har du pratat om mycket kanske.
Nej, inte så mycket som jag hade velat. Satt så mycket tid på det.
Otrolig grej.
Ja, men den var sjuk, rolig.
Ja, och hon fattade ingenting.
Nej, men det var ju så, vi var ju i Koh Tao i Thailand. Och då hade jag tänkt på att jag skulle fria dem. Men då visste jag inte hur. Men jag gillar att göra saker på lite konstigt sätt. Mest bara för att det är lite kul. Och då gick vi runt där och såg jag en massa ladyboys. Och sen så såg jag en massa så här eldfolk som snurrade med eldgrejerna. Och då tänkte jag att det här kanske man kan kombinera. Så då kollade jag först så här. Jag bara, vem är det man ska prata med som är liksom ladyboy-bossen? Och då sa de där, go down there. Så här. Och då gick jag ner från en trappa. Och så
det är ladyboy-bossen.
Ja, så såg jag den här ladyboy-bossen som
var det en lady eller en var det en kille eller tjej? Alltså bossen, eller var det en, nej, det är ju... civil karaktär som var mer...
Nej, det var ju en kille utklädd till tjej.
Ja, var det också. Hen. Eller hon, henne. Ja, det här är djupt vatten nu.
Det här är känsligt. Det här är precis så här. Svår fråga. Svår fråga.
Ja.
Det var en hen. Ja. Är inte det PK-rätt?
Ja, eller det var vad den personen vill kalla sig. Eller något,
exakt. Ja. Det var verkligen en helt fantastisk individ.
Ja.
Som kom dit. Men den personen var ändå väldigt hård. Så, och han kom till mig, hey, you the guy who want to propose to your girlfriend. Och jag bara, oh, han bara, sit down. Så dog hon handen på mitt ben. Och började smeka. Och jag bara, helt otroligt. Det här var jag på film också, för jag tänkte vlogga den, för jag tänkte visa Ida. Mm. Så att då fick jag handen. Sen kom den andra ladyboy-personen.
Men du lät den vara. Det var...
men jag kände ändå att det var viktigt där. Ja.
Viktigt för dig?
Eller? Viktigt för dig. Så jag lät det vara. Så det, men det var
otroligt. Jag trodde inte att det var så sexuellt det där. Men det är det jag uppmanade. Med det där. Men hur som helst, du hade en massa drönare.
Ja, det var kul.
Hur många drönare hade du?
Jag hade 3 kanske.
Men det var så låt. För det var det när jag såg filmen.
Jag hade 7 kameramän, tror jag.
Om ni inte har sett den, ni som lyssnar, så se den här. Vi börjar slå på Pärlan Frieri.
Alex
typ.
Frieri eller Ida Frieri eller något.
Otroligt. Men det måste ha låtit mycket, drönarna.
Vad sa du?
Det måste ha låtit mycket.
Nej.
Nej.
Det var rätt bra drönare. El.
Ja.
Ingen bensin. Men till ditt Frieri, Kenya då?
Ja, men det var...
Hur många drönare hade du?
Jag hade ingen drönare alls, tyvärr.
Men varför, hur kan man fria utan drönare? Älskar du verkligen,
nej,
Sandra?
Jag lyckades, precis. Nej, men det var väldigt...
Känns inte som att du satsade så mycket på det där.
Nej, men det var totalt haveri egentligen. Nej, precis, men det var inte toppen snyggt fixat. Jag hade förberett massa i huvudet som jag skulle... Jag tycker mig, ja,
men berätta, ni åkte till Kenya, då visste du innan att du skulle fria.
Ja, så jag hade fixat med ring och så. Jag visste vad man ville ha för sten och sådär. Och så, du vet hur det är, man flyger med stenar, då är man försiktig. Man vill inte att de ska plocka upp det i gränskontrollerna och sådär. Sen blir det ironiskt att man flyger dit med en sten som antagligen är utvunnen där. Det är ju lustigt. Men man ska inte gå in på det heller. Men så hade jag fixat första kvällen. Det var man ville göra i början, eller hur? Det gjorde du också, va?
Ah, ja.
Så man har det att fira hela resan sen. I någon sorts vindtorn där vi skulle ha middag. Just när jag hade tagit fram ringen, då kommer det upp en äldre kvinna och säger ja, för det är ganska liten resort, så det är kanske 6 par som bor där bara. Här kanske man kan ta en drink. Så ja, det är lite, nu är det lite upptaget. Och så gick hon ner igen. Och så gjorde jag, jag samlade fram. Dagen efter i alla fall, det här måste jag berätta. Dagen efter så kom hon fram igen. Förlåt om jag störde. Här är min man. Vi kanske kan äta lunch. Och fira, för de hade hört då att jag hade gjort det. Och då var det Sass-Janne och hans fru.
Jaha.
Så tog vi en lång lunch med dem, vilket var jävligt härligt. Det var inte större än frieriet. Men det var väldigt inspirerande. Har han varit här?
Ja, ja. Ganska tidigt.
Ja.
Häftig person alltså. Ja. Sass-Janne.
Men det gick bra. Hon sa ja och sådär. Jag svamlade mest som jag sitter och gör nu. Men det gick.
Jag läste vad hon skrev här på Instagram. Hon skrev så här, totalt ovetande så går han ner på knä, tar fram en ring och frågar om jag vill gifta mig. Herregud, jag förstod inte ens vad han sa. Så vi svamlade en stund. 2020 blir bröllop. Jag är så lycklig. Mannen i mitt liv. Jag älskar dig, Kalle Schulman.
Ja, det är fint.
Fint.
Det var fint. Men du vet hur det är också. Du filmar ju allting. När man inte gör det så är det svårt att beskriva känslorna runt det. Men det var väldigt fint.
Ja, härligt. Sen ska ni gifta er 2020.
Ja.
Är det Kenya?
Nej, det är det inte. Vi håller på att göra planerna på det. Det står i valet och kvalet om hur man ska göra det. Jag har ju gjort det någon gång förut. Så jag vet vad man inte ska göra.
Känner hon någonting då att ni måste göra det på något annat sätt? Eller
nej,
göra något...
hon är supercool. Hon är supercool. Det är mer jag som vet. Jag vet vad som blir bäst, tror jag.
Vad blir sämst då?
Sämst blir, alltså det tycker jag överhuvudtaget nu menar fler och fler bröllop är mer ett event än ett bröllop. Det blir mer och mer ett event och det handlar om vilka som kommer och hur folk börjar förbereda hashtags och så här. Det blir så jävla medvetet om vad omvärlden ska tycka och reagera.
Om man vill hamna på Aftonbladet eller visa
ja,
upp vilka som var där
och bjuder in fotografer och så här. Och det är inget ont om det, men jag tror att det vore härligare. Jag såg Braveheart. Den har du sett.
Ja.
Den har du sett många
ja,
gånger.
Absolut. Ja. Fantastiskt.
Men det är så vackert att de gifter sig i smyg på natten. Nu menar jag inte att vi ska göra det, men det här att du gör det, någonting som verkligen bara kokar ner. Det vore härligt. Hur ska ni göra?
Ja, vi hade, nej men vi hade väl eller fan, vi är ju gifta.
Nej, ni har gjort det. Wow.
Gifta, det är vi. Så här, små saker i vardagen man kan glömma.
Ja.
Ja. Nej, men vi är gifta sedan 1 år tillbaka ungefär.
Ja, det är nu du säger så här. Och vi hade hashtag och vi hade...
Nej, vi gjorde det borgerligt i kyrkan.
Ja.
Alltså i...
Borgerligt i kyrkan?
Nej, det gjorde vi inte.
Nej.
Gjorde ju borgerligt i stadshuset.
Ja. Och sen en fest?
Nej, inte det heller. Vi körde middag med familjen bara.
Ja.
Så det blev riktigt...
intimt.
Billigt, trevligt och bra.
Härligt.
Så vi åkte en Uber, inte en... Vi slog till kanske på en Uber Black kanske vi tog istället för en Uber X.
Ja, det var ju platt.
Ja, nu åker från hem dit då. Ja. Sen så ställer vi en sån tillbaka. Nej, men det var rätt. Vi tänkte kanske ha en fest sen.
Ja.
Men jag, vi kände lite grann det att man kan... jag vet ganska många som gifter sig som har ganska mycket ångest. Mm. Ångest att det kostar mycket pengar, ångest att det måste bli bra och att man typ tycker att det är jätteskönt när det har blivit... att, när det är klart.
När det är klart, ja, precis. Så det är det sista man vill. För så har jag haft det tidigare. Att, alltså, det är exakt så jag funderar också. Att det ska ju vara någonting härligt.
Ja, därför tänkte jag... Ja, men så blev det borgerligt. Men sen så har vi funderat på att ha någon stor fest och sånt där för vänner något år senare som borde vara nu. Men det har inte blivit av, så det kanske sker om något år.
Jag skulle vilja vända på hela den här intervjun, Anna. Kan inte jag få intervjua dig istället? Alltså, var inte det ett härligt program?
Det hade varit skit.
Jag är full av frågor.
Det hade varit skithärligt, men jag tycker nästan att man sparar det till en annan podd. För att jag har så mycket saker.
Men tror du på Gud?
Nej.
Apropå borgerligt, nej, det var därför ni var där.
Ja, just det. Det var det också faktiskt, nu när du säger det.
Ja.
Det var ju en av anledningarna. Man har inte tänkt på det, men jag tycker att det är lite fel när en präst står där och sen ska man lova varandra evig kärlek och till döden skiljer åt och liksom alla de där... sakerna som jag tycker att men vem är vad att lova och så här att vadå vi ska ju om det ska ta slut så ska det ta slut, då ska inte vi hålla oss kvar vid någon anledning så att någon mår dåligt, så att jag är lite emot liksom, det är fint men nej jag vill inte gifta mig i kyrkan.
Nej bra,
men vem vet, vi kanske kan köra en sån podd själv. Jag har ju, och det är väldigt kul att vi sitter här för att vi hade ju på G 2016.
Och, det var då du inte dök upp. Och vi... Du vet att, och sen hade vi på G för 2 veckor sedan någonting.
Ja.
Då ställde jag in dagen innan bara för att markera tillbaka så att det blir 0-0.
Ja, men jag tycker att det är bra.
Ja, så nu är vi even Steven.
Ja, det är bra. Men till den här det som hände för 2 år sedan så skulle vi ju köra en frukost först på Rish.
Ja.
Och då var det så att du skickade mest då, eller vi skulle köra lunch, ja, 12-10 skickade du, så vi sitter på Rish då i 10 minuter ensam. Ja. På gång.
Fråga jag. Ja.
Ja, är bättre än både du och min fru på att dyka upp? För att jag hade ju spelat in då, den här tiden var du ihop med Anita då. Och då så hade hon missat typ 2 poddinspelningar. Så då var det...
Hade hon missat?
Ja, och dyka upp på det.
Ja, okay.
Då var du medveten om det på den tiden. Men ja, då ska jag säga, tjena, sorry, sjukt dåligt av mig. Satt på styrelsemöte som helt drog ut på tiden. Jag kommer förbi...
Kommer förbi. När som.
Beklaga stort.
Det svarar jag inte på.
Nej, det svarar jag absolut inte på. Och sen så, det här var ju 7 juni. Och då fick jag inget svar. Jag försökte ju också vara värt att veta, ringa dig. Men du svarade inte... Men sen så skickade jag till dig också 8 augusti efter sommaren. För jag tänkte det att, nej, men jag har ändå tänkt på det. Och jag brukar inte missa och jag vill verkligen inte göra det mot dig heller. Så jag ska säga, tjena Kalle, hoppas sommaren varit bra. Beklagar än en gång missen med lunchen.
Jag svarar till dig.
Har grämt mig över det en hel del. Har en stor respekt för dig. Så inget jag tyckte var klockrent alls. Hojta till om du har en lucka för lunch. Har det gott Alex? Ingen svar då. Det var ändå 8 augusti 16.22, 3 månader senare efter sommar. Så tänkte jag att det här kanske var lite glömt då.
Ja, men nej, men jag vet inte. Det handlar inte om att jag är lätt. Jag är säkert lättkränkt. Jo, jag är lättkränkt. Det. Men det som jag i grunden är att jag är otroligt noga med tider. Själv. Och jag blir... Ja, jag tar illa upp.
Ja, ja, det gör man. Men det var ju också din fru på den tiden hade ju missat... missat komma till mig 2 gånger.
Ja, men...
Så det var ju ändå i familjen. Alltså att man kan komma sent.
Ja, alltså det finns en valuta
som...
Ja, men nu har det gått 3 år då.
3 år.
Ja. Nu
men jag undrar lite grann så att du är ändå en person, liksom status och så. Du satte sig själv då inne på Rish då, vid ett bord. I 10 minuter, 12 minuter. Kändes det jättejobbigt där? När folk, du måste ju känna att du varenda en som kommer in där. Jag tänkte att det kanske att folk kanske ser att du satt
där
själv.
Nej, det skiter jag i. Hur folk uppfattar, ja, där sitter han så ensam. Nej, men jag går gärna och äter lunch själv och äter middag själv också. Och känner mig inte alls dum. Men nej, det var bara rent inåt. För människor kan man alltid ljuga för och säga att han Pärleros var på väg, men jag bad honom att inte komma något. Alltså,
men,
där kan
men hur gick tankarna då?
Då när du inte dök upp?
Ja. Var det vidriga, äckel, vidriga?
Men vet du vad? Det var samma sak här nu idag. Då kom du hit 9.32.
Ja.
9.30 skulle vi ju.
Ja.
Mm. Och jag är hos dig.
Ja.
Nu verkar jag inte arg här. Alltså. Jag tänker på det, noterar det.
Ja. Du fick ändå varmt möta dig med kaffe av Arthur.
Ja, det fick jag. Så det var väldigt trevligt ändå. Nej, jag tänker inte så mycket. Jag tror jag uppfostrat tvärtom, tror jag, med tidig kanske. Allt det som jag inte har haft som barn, det har jag nu blivit stenhård med själv. Som är mjukmedel, det fick vi inte som barn.
Mjukmedel?
Du vet, när man tvättar. Ja. Softlam, eller vad det är. Så nu är jag otroligt manisk med mjukmedel. Nu har jag till och med börjat göra eget. Så jag köper neutral doft och så hittar jag parfymer, exklusiva parfymer som jag sprayar i. Det funkar bra. Testa det. Eller hur smöret såg ut när man var barn. Smörpaketet, hur vidrigt det var. Liksom. Och nu är jag helt anal med hur fint och fräscht det ska vara. Så jag antar att tiden är också en motreaktion av hur jag haft det.
Men under din barn, hade du då också... Jag läste ju så här Alex bok och han pratade om att man hade trasiga, skitiga kläder, gult lakan och sådana
grejer. Men det var... Ja, han jag har ju också gått i terapi mycket och bearbetat och lockat fram minnen som är bortglömda. Jag jobbar mer åt att glömska är en bra kompis som man har. Det är bra att glömma vissa grejer. Så han kommer ihåg rätt mycket. Men det, jag kan inte säga emot det, men det var ju inte vackert i barndomen. Mycket. Det var inte vackert. Men sen, det är intressant det där, hur vissa människor då blir som sina föräldrar och vissa blir... motsatsen. Alltså, som barn till alkoholister så säger så, ja, men då blir de alkoholister. Alltså, om den personen börjar dricka så, ja, men mamman var det eller pappan. Men sen kan det också slå helt tvärtom. Det är intressant tycker jag. Vad är det som gör att man är, har, att man gör tvärt emot?
Vad är din analys här då? Vad tror du gör att,
jag tror att de,
du inte är en alkoholist nu?
Jo, jag tror att det har att göra med att man har andra människor i sin närhet. Det här är min verkligen hemmasnickrade teori. Att man har någon i sin närhet som är, får rollen av det normala. Och så blir man som den istället. Alltså man förstår att det här är inte rätt. Men har man bara någon som är sund runt, så ser man hur det borde vara. Och så blir man den. Det är hemmasnickrat. Men sen vet man inte, jag kanske blir alkoholist också.
Ja, så alltid.
Jag tror fan inte det i och för sig, men ja.
Din mamma hade ju så här stora utmaningar med alkoholen. Vad har du för minnen av det?
Jag har sagt, mycket har man ju förträngt som man gör med dåliga saker. På ett bra sätt, som, tycker jag. Men det som jag har, nej, men det är klart att jag har färgat jättemycket av mig, hela min barndom. Det som kanske inte framgår i böckerna så, det är bisarrt ändå att det skrivs. Alltså, för att alla upplever saker helt olika. Jag har en helt annan bild än vad han har av många, väldigt mycket. Men samtidigt så när du pratar med folk så här, hur känns det? Ja, men så, det var inte så jag upplevde det. Men jag har respekt för att han beskriver sin sanning. Det som hände, det som det jobbigaste tiden var när Alex flyttade hemifrån. När vi flyttade ner till västkusten. När jag var 14. Och då stannade han kvar i Stockholm och bodde själv. Det var då det blev illa, på riktigt. Innan dess så hade det varit, alltså, till största delen var det att vi hittade pantflaskor som vi gick och pantade. Vi fick bo, alltså, vi fick det götta. Så vi gick och hämtade gin och man fick ju 2 spänn per flaska då. Man får inte pengar längre, tror jag.
Nej, jag minns också de där hårda flaskorna.
Ja, glas. Ja, 2 spänn. Det var ju kanon. Så vi gick och fiskade upp dem. Oklart att hon inte reagerade på det. Att de var borta. Men sen som sagt, när jag var från att jag var 14, då var det värre, för då var det påtagligt närvarande hela tiden. Och då blev pappa också äldre. Pappa var ju
60 när du föddes, va?
Exakt, 60 när jag föddes, då var han 75. Och det är ju ganska gammalt. Han höll sig ju fräsch länge, men
jäkligt gammalt, alltså det är väldigt annorlunda även nu att skaffa barn när man är 60.
Ja,
på den tiden måste det varit ännu mer.
Verkligen, så det var ju verkligen, det var ju ett komplex man hade som barn, och också en trauma på något sätt att man gick, jag minns jag, från att jag var typ 10 började, när han vilade på eftermiddagen, som man gör i den åldern, gick jag och lade allt mot dörren så här för att höra att han andades, och för jag fattade att pappa kommer dö ganska snart, alltså, och då la jag upp hela tiden, hoppas jag är 15. Och sen så här, okej, 15 är jag nu. Hoppas jag hinner bli 16. Så 17, 18. År för år, varje år var en gåva.
Det är jäkligt hemskt att tänka sig som liten.
Det är hemskt, samtidigt som det också är, skapar någonstans också tacksamhet för det man har. Liksom, att man uppskattar det man har. Det finns ju barn som förlorar en förälder out of blue air. Liksom, från en dag till en annan i en olycka. Och de har ju inte haft den här förberedandet. Så jag har ju hela tiden förberett mig både på mammas och pappas död. Så när det hände så ska jag inte säga att det var en lättnad. Men det var lite av en lättnad, men det säger jag ändå. Det var, på något sätt så var det så, för att det var ju vad jag hade förberett mig för. Och nu har jag gjort det. Nu kan ingen komma åt mig för det. Så när jag hör om vänner nu som börjar, deras, ja, i den här åldern, så börjar ju deras föräldrar bli lite äldre och få krämpor och sådär. Jag ska inte heller säga att jag njuter av det, men det är ändå skönt att jag har gjort det. Det är som man går in till syster och ska, när de ska rätta till kuken. Minns du, gjorde de det för dig?
Ja, de kände på pungen.
Ja, men de kände på den, exakt.
Men kuken höll nog inte
hand. Nej, precis. men jag tror att jag hade problem med förhuden och sådär.
Okej.
Så skulle de fixa det. Men jag minns att det var en kö av killar som skulle in. Och så minns jag att jag var först. Och så när jag kom ut igen så har jag samma känsla, hade jag då som nu i när andra, förstår du vad jag menar?
Ja.
Att jag har gjort det. Jag är färdig, jag har gått igenom det, jag har dragit plåstret. Men sen hittar man ju nya svagheter, som nu är barnen, nu är de ett hot, vad kan hända med dem?
Men hur gammal var du när din pappa gick bort?
Ja, han blir 23, så att det är ändå någorlunda vuxet.
Var det så här plötsligt eller var det...
Nej, då var han ju han var 83 då. Så det var ju... Nej, det var 2 års jävligt jobbig tid. Också där mamma mådde som hon gjorde och han var gammal. Och, nej, det var inte vackert alltså. Det var så här, oro hela tiden. Också dåligt samvete hela tiden.
För att man inte lägger till mycket tid.
Ja, samtidigt som jag gjorde mycket tid. Jag tänkte också säga till den själv att jag ska inte ha dåligt samvete när jag dör. Så det har jag inte nu. För jag åkte dit hela tiden. Jag bodde hemma i perioder för att hjälpa till. Och, så sätt har det varit tufft faktiskt. Men gör man det och ser till att man har gott samvete så känns det jävligt bra sen. Gör det.
Vad har du tagit med dig från dem då? Är det några saker som du har tagit med dig som du...
Ja, men absolut. Massa. Det är det som är... Den här Alex böcker och så här, det är ju otroligt. Men då, jag tycker ändå att de... Alla människor har ju delar som är... Som man kan diskutera. Liksom. Som är... Ja, mamma var alkoholist. Men för mig så var det ändå bara kanske liksom 2% av en hel person. Så det kan bli orättvist att jag har med Lisette Schopman, alkoholisten, så här, vad fan. Det...
Ni säljer bra.
Ja, exakt. Men du vet ju det, alla människor, det är så alla är så komplexa och alla har så mycket. När man går ut på stan och ser någon så tror man att man kan ha en bild av någon. Men vi har ingen aning om hur stort och invecklat och komplicerat, vilka krig han eller hon för och vilka vackra tankar eller hemska tankar. Eller man vet så lite, så därför blir det så förminskande att ett liv ska kunna sammanfattas i en bok. Så, men jag har ju tagit med massor. De har ju, mamma var ju briljant, intellektuell, talade 7 språk och skrev otroliga tal till P.G. Gyllenhammar och Sören Gyll och sån här näringslivshöjdare och stod i skuggan av stora män. Så från henne har jag tagit förhoppningsvis viljan att bli bra på det jag gör. Alltså att skriva eller på något sätt försöka vara så beläst jag bara kan. Och från pappa, han var ju god. En god människa. Arg men god och humanist och människoälskare och så. Så att jag är jättemycket deras barn. Och jag kan heller inte förmå mig själv att klandra dem för hur jag hade det. För det var inte så bra. Det var inte, jag var den som... Jag fick inte skjuts någonstans. Jag fick ansvar för mycket. För mycket ansvar alldeles för tidigt. När jag var 14 och jag flyttade ner dit, så då skickade de mig att handla mat med bilen och sådär. Vilket är helt sjukt.
Alltså, de skickade det?
Ja. De hade ju, pappa var ju från annan tid, så det kan man köpa att han säger, ja men det är väl bara att köra. Men att mamma tillät det, helt sinnessjukt. Sen jag körde utan körkort i, så jag fick en flytande moral. Så jag fick forma min egen moral just vad gäller sådana saker. Jättehårt styr vad det gäller så här, hur man gör och hur man uppträder och hälsar och uppfostran. Komma i tid, inte då. Men just sen den där typen av moral var, så jag var helt flytande. Jag känner fortfarande jag är lite vilsen i vissa moraliska frågor. Alltså där jag har svårt att anpassa mig till samhällets syn på moral. På gott och ont.
Som vilka råd typ då?
Ja, men som det kan vara vad som helst. Jag kan till exempel nu så pratas mycket om cannabis typ. Jag ser inte någon skada med det med tanke på hur mycket det hjälper vissa människor. Så där tycker jag är fruktansvärt att samhället kan gå in och döma någon så hårt. Då menar jag inte döma till straff utan också moraliskt. Att folk går runt och skäms. Får människor med cancer som försöker självmedicinera och mår bättre. Och mår bättre också, fastställt bättre. Men får ändå inte den här hjälpen som de skulle kunna få.
Jag pratade med en forskare om det för bara några veckor sedan. Att... om det är så att man hade slängt upp allting framför sig på bordet just nu. Man hade lagt alkohol, man hade lagt cannabis, man hade tagit alla droger. Mm. Då hade ju med största sannolikheten alkoholen varit mer förbjuden än cannabis.
Ja, verkligen. Den är ju våldsam.
Ja, men det är så här, men det är en kultur, ja. Det är en historia och det är, de tjänar otroliga pengar på det. Med alla skatter och så här, allt
exakt.
Sånt.
Det är bara när man åker till LA. Jag har varit en del nu och jobbat och då ser man ju Att vara full där, då är man ju en riktig bonde alltså. De tittar ju på en som att man är riktig jävla hillbilly. Jämfört med om man tar ett bloss och är lite skön, då är man accepterad. Men alltså här är det tvärtom.
Men du tar ju så här CBD-kapslar varje morgon, gör du fortfarande?
Ja, jag tar dem på eftermiddagskvällen. Ja, men det är
eftermiddagskvällen tar dem.
Ja, för man blir lite trött av dem. Men man blir inte påverkad en sekund. Eftersom det är förbjudet med THC. Så tar jag,
men CBD-kapslarna är ju lagliga nu.
Ja, exakt. De är lagliga. De är under dispens på något sätt. Men de skulle ju vara mycket bättre om man hade också det som man får lite rus av.
Hur menar du?
Att man... Alltså, formellt så skulle det ha mycket bättre effekt att ta några bloss av marijuana än att ta CBD. Men CBD är bra nog och jag vill inte hålla på slira runt. Så det funkar.
För jag har tänkt då, det känns som att det är så sjukt trendigt nu. Mer, eller man ser det överallt. Ser man
I'll hook you up, jag ska skicka över det.
Men vad är det som är... jag har tänkt att börja att testa det också. Mm. Men vad är det bra för?
Ja, men det som det är bra för är att det är bra för det som man vill att det ska vara bra för nästan. Det låter larvigt. Men om man är en person som kanske har haft mycket hjärnskakningar, då hjälper det till att lindra de besvären. De går ju med huvudvärk dygnet runt och sådär. Det som händer är att i kroppen finns, det är bara att det heter så, det finns ett system i kroppen som heter endokannabinoida systemet. Som heter det, cannabinoida systemet. Och när man tillför cannabis, alltså i alla fall det här CBD som är en del av cannabis, då racear man på det här endokannabinoida systemet. För det här systemet, det är till för att det säger att det rörs här, att jag har ont där. Det är alltså ett signalsystem som berättar hur det står till med kroppen. Och då skjuter man till mera endokannabinoider som i det här systemet. Så man kan säga att det är som om det är en landsvägar i kroppen, så blir det nu som en motorväg med alla signaler. Så att det går snabbare. Och gärna få veta mer.
Och du mår bättre av att ta det?
Jag mår bättre, men som sagt, jag tänker inte säga att det funkar mot allt. Det var som så här kollodialt silver. Det är inget mirakel, ska jag säga. Det finns inga mirakel. Men det funkar bra för de syftena som jag tar det. Sen när man... Det var googla egentligen. Jag googlade på det. Ja, men jag skulle nog testa, och så testade jag. Funkar bra. Men jag tänker absolut inte säga att det här funkar mot allt. Vissa påstår att det funkar mot cancer och så. Det gör det inte. Mm. Men du tar hand om det bra.
Ja, men det gör jag, absolut.
Du har svarta och vita naglar, det är skitsnyggt.
Ja, svarta och vita.
Har du haft det länge?
Målar lite gurkmeja på dem, så är lite gula här, ser du.
Ja.
Jag hittade en juicepress hemma som jag inte visste fanns.
Ja.
Men då så kör jag juice nu varje morgon. Eller jag gör en gång i veckan typ. Sen så har jag så här shotar. Du vet sånt man kan köpa. Fast det här är strong shit. Ja. Det är framgångsshotar.
Ja.
Det är med jättemycket innefära. Och sen är det gurkmeja.
Stark jäkla. Du grinar illa varje gång jag har tagit den.
Ja, men den är, ja, men verkligen. Men det känns ju också bra. Det är kittlande. Och sen är gurkmeja, ingefära, apelsin och citron, ja, och peppar.
Honung?
Nej, ingen honung, men det är bra också.
Men berätta om naglarna, det är väldigt fint och du har väldigt välmanikyrerade
ja,
naglar.
Ja, det är gjort.
Går du på salong?
Tredje vecka. Ja, jag gör dem. Det är där jag ska komma hem och göra, men jag brukar gå på salong också.
Ja.
Så att det här är svart och vita naglar. Det är ingen symbol, det är någon som har frågat mig, är det någon symbol att svart och vita? Det är ju svart och vita nu, jag gör om dem var tredje veckan, ja. Så jag är rosa och gula och allt möjligt. Så.
Är det shellac?
Ja, exakt.
Ja.
Exakt.
Kul. Kul att göra, det är så härligt, för varför inte?
Ja, men det var så att jag hade ju Mikael Dahlén här.
Ja, han kör svarta.
Han kör svarta och då satt jag hela tiden och kollade på honom. Om du börjar, jag har inte sagt det till dig, men jag sitter i den här stolen för jag har jätteproblem med min rygg.
Ja, det är
så att det är inte så att jag försöker vara
då ska
så
du kanske testa CBD.
Ja,
ja.
Det är skitbra.
Jag skickar över, jag ska få i eftermiddag.
Man skickar över några liter.
Ja.
Man dricker där, tömma kapseln och drar in.
Ja, precis.
Nej, men då hade jag Mikael Dahlén satt samma stol som dig. Och då hade jag svarta naglar. Och då gick det inte ihop i mitt huvud hur man som en professor kunde ha naglar. Då var det mer, så försökte min hjärna liksom försöka lösa svaret på det. Och då tänkte jag, han kanske är transvestit. Min hjärna försökte det lösa.
Ja.
De fördomarna jag har är att om en kille gör det så är det någonting som är konstigt och fel. Eller annorlunda.
Ja.
Men då när jag kom hem så tänkte jag att nej, men det här, gud vad jag hade fördomar mot det här. Så, och kände att jag vill absolut inte göra naglarna, för då ska folk... vad ska jag? Då måste jag förklara mig för den där. Men då bestämde jag mig för att göra dem. Så jag gjorde dem typ neonrosa dagen efter. Sen, det var ett och ett halvt år sedan. Så jag har kört sedan dess.
Det är härligt.
Nu är jag inte ens, nu tänker jag inte ens på att de är.
Så. Ja, men det är intressant det där. Just med sådana saker. Men du får mycket frågor ändå, antar jag.
Ja, en del. Men inte, så, inte lika mycket nu.
Men så kan det vara. I Sverige är ett sånt land. Där det inte... det uppskattas inte bara att sticka ut. Nej. Har man hatt här... då ska alla säga, ja, hatt. Man måste påpeka, man måste säga någonting. Ingenting får gå undan obemärkt.
Nej, nej. Och sen är det också, varför hatt? Du vill sticka ut, du vill ha uppmärksamhet. Du är någon, du försöker vara bättre än mig. Är du bättre än mig?
Det är jävligt intressant.
Jag hatar dig. Ja. Du har hatt, jag hatar dig. Vid slutändan.
Ja. Och till slut blir jag, hatt, den jävla hattbögen. Så funkar vi. Så funkar det inte riktigt överallt. Men sen har jag inget emot. Jag tycker jantelagen är ganska bra. Alltså, på många sätt. Jag tycker det finns jättefördelar med det här att ja, men jag tänker mycket på det själv i alla fall. Jag ska inte hålla på att sticka ut här som mitt bolag nu. Jag ska inte hålla på. Jag ska tänka att det går bra. Jag ska inte hålla på.
Betala in skatten,
göra en grej.
Var lugn.
Ja, men alltså precis, hålla mina hästar.
Men är det svårt för dig?
Som eller? En omvänd Isabella Löwengrip. Fy fan vad hon kör.
Ja.
Hon har varit här också, antar jag.
Ja.
Men nu är det ju en cirkus. Nu är det inte längre ett företag.
Berätta, hur tänker du?
Jag följer henne verkligen noga. Och jag har respekt för henne. Och att hon gör det här nu har jag begränsat mer respekt för. Hon gör ju på sitt sätt. Men det här typen av branding som hon håller på med. Hon försöker skapa ett varumärke. Som, jag vet inte om du känner till det här. Här är min hold.
Ja, absolut.
Det är kanske bra. Men då säljer de skarfar för 895 eller 995. Det är alltså Hermes-priser på det. Ganska liknande logga också som hon säljer för det och vill ha bygga en aura av att det ska vara ett gammalt företag, känns det som. Hon gör en poäng av att hon åker privat plan. Det gör hon ju inte.
Ja, jag såg ju också att hon har åkt privat jet.
Men det går ju inte. Det har
och också
inte
i dessa tider nu där inte folk ens vågar visa att de går in på pressbyrån på Bromma.
Exakt.
Så lägger hon upp, hon åker privatjet.
Ja, precis. Alltså hon bygger ett,
det är hårda kanoner.
Så hon bygger en story genom att vara puckad. Alltså hon agerar mycket mer puckad än vad hon är. Tror jag. Jag känner inte så väl. Vad tror du?
Alltså det går ju extremt bra för henne.
Ja, men om,
jag kan inte säga hur det går för Herman Holt, för det har jag inte koll på, men hennes bolag går,
ja, men gör det. Tjänar de väldigt mycket pengar? Alltså för, det är en sak vad man säger. Man kan ju få det som,
ja, det är sant.
Hon har ju byggt en bild av att det går bra och det är
alltså,
att
någonstans måste ju allt som hon gör komma från pengar. Alltså det finns ju inte att man kan bo på femstjärniga lyxhotell.
Nej,
och sen säga så här, går det bra med att betala om 7 år? Det går inte att köra avbetalning.
Nej, jag är så nyfiken på
Grand.
Nej.
På weekends med sina barn.
Nej, exakt. För jag antar att i New York, där får hon inte... på Grand kan hon säkert få en deal. Men det får hon nog inte på i New York. Men det skulle bli intressant att se.
Så hennes, hon har ju en villa för typ 30 mil eller något.
Ja.
Hon kör väl typ...
Men som hon har gjort det som en företag, tror jag. För hon gör så att hon har alla aktiviteter där och sitter till att fota väldigt mycket. Titta, här nu jobbar vi i huset så att det blir avdragsgillt. Men som sagt, jag har respekt för det. Men det finns också någonting. Jo, det var därför jag tänkte på henne. Vad det gäller företag och också den här typen, alltså den här entreprenörerna. Det finns någonting jäkligt skavande med att hon peppar alla. Alla ska bli entreprenörer. Alla tjejer ska starta eget bolag och bygga sina drömmar. Följa sina, de ska bli det de vill och förverkliga allt och så här. Problemet med det är att det inte är så. Alltså, alla ska inte det. Förstås så vill inte alla, såklart. Men sen är det folk då som kanske lockar sådana här tanken, som inte har det som krävs, som inte har kunskaperna, som inte har liksom förmågorna. Så att de hetsar folk att starta egna bolag som inte borde starta egna bolag. Vi måste ju ändå veta att Sverige, det är otroligt med entreprenörer som bygger bolag och skapar arbetstillfällen. Men Sverige, det är fint att vara anställd, tycker jag. Det är fint, alltså... det finns något väldigt fint med de som får Sverige att gå runt. Det är de som grindar på. Alltså bara jobbar på. Och sen är det gulligt och fint med så här socker på kakan med entreprenörer som startar någon starta, bara starta. Alltså, och sitter på någon jävla hubb här och har stora drömmar. Men det kommer bli en enorm kyrkogård av startups som går åt helvete. För att det är folk som inte vet vad man håller på med. Som bara, nu ska vi starta, nu ska vi... Och pratar om exit redan när de börjar. Då går det åt helvete. Man kan inte prata om exit när man har startat ett företag.
Nej.
Man måste brinna för det.
Nej. Helt rätt.
Eller hur? Alltså, helt rätt. Framtidens företag måste bygga på personligt engagemang och ett brinn för en produkt eller expertkunskaper. Eller...
Ja, jag tror verkligen att börjar man prata om exit nästan överhuvudtaget så är man, har man totalt fel fokus. Ja. Det är klart man kan göra, byggt upp något iSet eller liksom sådana grejer eller Spotify eller vad det nu är. Men att man bygger det, det är ju verkligen helt som du säger. Man ska ju bygga det för att man verkligen vill ha det och sen så blir det en exit. Då kommer ju den på sidan.
Exakt. Men som du berättade om det här är ett framgångsföretag, det som du håller på med. Det du berättade själv att det var alltså, som du inte ens funderar på pengarna, på intäkterna du tjänar, utan det gör man för att man gillar det. Pengarna är typ en bonus.
Alltså, det är en bonus. Ja. Det kommer om man gör ett bra jobb. Sen kan man ju göra vad som helst. Du kan ju sälja tändstickor. Alltså, du kan hålla exakt. På med nagelfilar. Du kan göra exakt, det finns ju pengar i exakt allting.
Och det man tycker om att göra blir man ju bäst på. Om man är någorlunda skärpt. Alltså då, det skapar ett engagemang och man vill läsa på. Och man, så tar man sig längre och längre fram.
Man vaknar liksom. På natten, kommer på någon idé. Vi måste kontakta den här kunden, exakt. Vi måste göra det här. Och, så där. Och man tänker inte bara på 9-5. Och sen så. Det var en undersökning som kom ut att typ 85% av alla på sin arbetsplats som trivs inte. Alltså de skulle hellre göra något annat. Ja. Eller 10% avskyr att jobba med det de gör så mycket att de kan tänka sig att förstöra för sina arbetsgivare. Alltså att de ja, men, pratar skit om cheferna.
Snog grejer.
Ja, men snog grejer.
Det är gulligt ändå.
Ja, så det är väl...
Ja, det talar i sig emot det som jag sa då. Att...
Många är... Nej, men så är det väl med, alltså det, så är det väl med startups också. Alltså det handlar mer om att man kanske har byggt sitt liv på andra vill och inte vad man själv vill. Och man har svårt att hitta... Vad är det man vill göra för någonting? Ja. Och att man är på fel plats. Sen om man startar ett bolag, så de sakerna som jag har gjort som har gått bra, det är ju de jag har brunnit för. Sen har jag ganska många saker som har gått riktigt dåligt också. Och det är för att jag har gjort dem kanske för att tjäna pengar. Ja. Eller jag har gjort det liksom andra syften. Exakt. Då har det inte gått bra.
Nej, exakt. Sen kan ju såklart intresse vara pengar. Och det kan vara en drivkraft. Alltså, om man är låst och jag älskar pengar, då kan det bli också ett företag såklart. Men folk som tror att de kan starta gör en jävla app som de tror att de ska bli miljardärer på. Det är så naivt att tro det. Men sen är det klart, sen lyckas vissa, det är de som lyfts upp liksom. Man ser inte resten av all skit. Alla lån som ska betalas tillbaka 3 år senare för att de satt på SAP 46 och lekte. Alltså, det där är fara. Det här hetsandet till att bli entreprenör. För jag tror inte att man behöver hetsa någon. De som vill bli det, de blir det.
Jag har flera som jag känner som har kronofogden efter sig. För att de har just gått på det du säger lite för hårt.
Ja.
Alltså, man har belånat sig själva. De har satsat allt i det.
Ja.
Och sen så har inte det hållit.
Nej.
Och sen så har man satsat för mycket i ett svart kort.
Ja.
Och då så får de...
Och sen ska pengarna tillbaka.
Ja, och sen är det fortfarande att visst, det höll inte, men... Nu är du skyldig oss.
Exakt.
3,3 miljoner för istället för att du sålde, du sålde lägenheten och tog in alla pengarna därifrån hit istället plus bolån och det ena och det andra och sådär. Sen sitter de riktigt i skiten.
Det var inte han som sa det, han Pirate Bay, nej, vad heter han, Fredrik Nej eller någon av de här. Eller Gottfrun, vad heter de, Varg eller vad heter. Men sa i alla fall någonting, en tankeställare, att jag har mer respekt för skomakaren på hörnet än för Spotify. För att skomakaren får sin affär att gå runt. Han har en sund affärsmodell. Han lagar skor och tar betalt och går plus. Men Spotify fortfarande inget, alltså det här är då inte mina ord. Men, och jag kan inte exakt Spotify, men det är ju en potentiell, det är alltid bara potentiellt. Allt är bara förväntning och en förhoppning. Jag tycker det är läskigt. Men det är klart, de har gjort otroliga insatser. Och det de gör, han gör ju sociala saker också som är otroliga, ek.
Men är du lite, jag känner ändå en liten känsla av bitterhet i de som tjänar mycket pengar.
Nej, fan, jag vill också göra det. Nej, men de tjänar inte mycket pengar.
Ja, alltså, Martin Lorentzon, Daniel Ek är ju bland de
rikaste. Ja, så sätter jag, absolut. Även de tjänar ju mycket pengar som privatpersoner. Men företaget är ju inte riktigt sunt ännu.
Nej, det är det inte.
Jag tror att alltså...
Men de kan ju också, jag kan ju inte strategin där, men de kan säkert bara... De har ju ändå extremt många prenumeranter på Spotify, så de kan säkert bara... Om inte de ska gå in i andra marknader som kostar sjukt mycket pengar, skulle de säkert kunna tjäna alltså, miljarder idag. Ja. Alltså om de inte bara satsar allt
säkert,
som kommer in.
Exakt, så är det säkert. Så är det säkert. Men sagt, jag är inte alls bitter. Nej, absolut inte. Jag älskar människor som lyckas. Det är bara att, ja, jag tänker också lyckas. Jag håller på att lyckas.
Men du, jag tänkte faktiskt på en liten grej. Jag tänkte spela upp ett klipp.
Ja.
Och det här är... ett snällt klipp alltså. Det är lite om mobilvanor.
Mm.
Och det låter, det är från Pillow Talk med Peg och Penny. Det låter så här.
Oh.
Det här är jättesjukt. Jag hade en tjejkompis som var svensk. Eller hon, alltså hon finns fortfarande. Jag vet inte varför jag sa det så, men jag har en tjejkompis som är
så sad.
Jag vet inte varför jag sa det så. Men hon, en gång så sa hon till mig, hon bara, visste du att Kalle Schulman gjorde en countdown på att han skulle radera sin Instagram?
Ja.
Och det var en jättestor del.
Jag vet det här.
Och så här, verkligen var så här, Instagram är så dåligt för en. Jag kommer radera om 100 posts typ. Så här, 99 inlägg senare på 100 posten. Då vill inte han radera. Så då låtsas han att han inte har gjort det här. Och alla bara, vad hände? Skulle inte göra.
Stämmer det där?
Det stämmer. Det stämmer. Det stämmer. Det gör du.
Ja.
Nej, men du vet vad, det är massa grejer som jag är... Jag är inte riktigt färdig med någonting. Allting i mig rör sig hela tiden. Och då kommer jag på så här, nu får jag nog med det. För det var någonting dåligt och det är egentligen så är det fortfarande det. Det här med Instagram och överhuvudtaget mobilen som tar mycket tid. Och så skrev jag det där. Och så gjorde jag gjorde 99, så gjorde jag en nedräkning till 91 kanske. Och sen tappade jag räkningen. Och sen var just det där... vad kan det vara, det kanske är 10 inlägg kvar, jag orkar inte räkna. Och sen bara, fuck it, skitsamma.
Ja, man får ju ändra sig.
Ja, exakt, det var det. Men hallå, som att jag är socialstyrelsen eller någonting. Som att jag är jävla lag. Men det är intressant att folk engagerar sig.
För du ljög ju lite grann där för alla. Att du hade sagt 100 och sen så struntade du.
Ja, men det var ingen sån ja, exakt. Men det enda...
Du blåste ju nu. Du lurade ju alla.
Du vet vad fånigt är med att låtsas ha... Ja, men lurade. Jag tänkte... Sitter han då? Nej, men så man kan väl ändra sig. Och så bara skete jag i det. Och sen var också så är det att när jag startade mitt företag, det här Good Enough, så lutade det sig ganska mycket mot att vi inte skulle kunna ta ut någon lön första året. För att vi ville inte ta in någon kapital och sådär. Och då har Instagram varit... min räddare i att jag har kunnat göra samarbetsgrejer för att, och så har jag överlevt och skapat ett företag som har helt på grön kvist från dag ett.
Fantastiskt.
Ja, skit. Alltså, och det slog mig då när jag höll på med det här. Fan, det är ju idiotiskt. Alltså när jag har gratis pengar som kommer in från jävla Instagram, då kan jag väl ha det även om jag inte älskar det. För jag älskar inte Instagram. Men det är en otrolig kanal och sen är det jättebra att ha när man ska marknadsföra saker. Alltså när jag har kunder nu och
jag måste ha lite koll också på vad som är och vad man kan skapa.
Exakt,
och
jag jobbar med sociala medier såklart. Det viktiga för mig var bara att få lite distans till det psykologiskt. Jag kunde hålla på och älta och bråka länge. Och hålla på.
Men var det en period du körde med Nokia förut?
Ja, det var det. Och där får jag också öppen med att jag är misslyckad. Men nu kör jag i alla fall inte Apple, nu kör jag Samsung.
Samarbete eller?
Nej, men... det får gärna bli det. Men den är otrolig, Samsung.
Ja.
Vilken telefon? Vilken? Galaxy S10 Plus. Testa den hörni.
Men du har haft Apple innan.
Jag har haft Apple och sen bara ruttnade jag på hela den designen nu, att försöka få folk att döda så mycket tid som möjligt. Så då gick jag över till först Huawei. När den kom, den här P30. Men det var ju skit.
Alltså Sara Larsson tapasserade.
Ja, det var ju inte bra alltså. Och sen ut till Samsung. Det här gillar jag, och det här är inget samarbete. Men för det som är det fina med de här androiderna är att de inte tigger uppmärksamhet hela tiden. De är inte designade för att hela tiden hålla på. Men alltså Apple är ju verkligen uttänkt att hålla på hela tiden. Men sagt, jag har inte Nokia. Nu har jag i alla fall en sån. Det gick inte med bank-ID. Jag blev en omöjlig figur. Jag kunde inte svara på sms med T9, du vet. Så att jag började undvika att svara. Och då blev det så här. Folk kunde vara... Alltså,
det blir lite starkt, man tappar lite momentum.
Jag brände lite för mycket.
Man hade ju velat ha en telefon som Som funkar som en telefon men ser ut som en smartphone.
Ja, exakt.
Men ja, men vi begränsar.
Ja, precis. Men håller du på mycket och pillar?
Ja, men tyvärr är det alldeles för mycket. Ja. För man vet ju det också, man blir inte lycklig av det, man mår inte bra av det. Och det är lätt, alltså det är så här, det är ju ett beroende, alltså man dras till. Jag kan märka att jag bestämmer för att inte ha den, så ligger telefonen upp och ner, men sen rätt vad jag har den framför mig igen och jag vet inte ens varför jag har den. Jag bestämde mig precis för, men det är automatiskt, alltså det är så här reflex.
Exakt.
Rutin. Jag tänker inte ens på hur jag använder, rätt vad den uppe så sitter man där och hoppar igenom tre appar och kollar. Så det, den är tuff.
Men jag tror att det kommer inte vara så sen. Jag kan inte tänka mig att det kommer vara så, för det, jag tror att vi har bara sett början av problemen med också hur barnen, när man är med barnen. Man är frånvarande. Man håller på med
det. Det är frånvarande, det är vidrigt. Ja, det är skitdåligt.
Jag läste någonstans att det är som att ha en psykisk, alltså i barnens ögon så är det samma sak som att ha en psykiskt dåligt mående person som förälder. Alltså som inte tittar i ögonen, som inte är delaktig, som inte, det kommer att påverka dem. Jag tror vi ska tänka på det allihopa med just inför barnen.
Ja, men den är svinviktig verkligen. Jag har också läst på ganska, ja, men så här, mer och mer om de här grejerna. Och det är ju verkligen svinviktigt att man skippar mobilen så mycket man bara kan.
Ja.
I möten också. Allt blir sämre med mobilen.
Ja, allt blir sämre. Så fort den åker upp så blir det sämre.
Man ser inte människan på andra sidan. Och
nej, man ska inte, den ska inte ligga med. Den ska ligga nedpackad i en väska under möten.
Och du fyller ju 40 i år också.
Ja.
Har du ångest för det? Känns det bara bra?
Nej, det känns bara bra. Jag har ju gått igenom alla kriser tror jag.
Ja.
Hur gammal är du?
34.
Ja, det är bra. Det är en bra ålder. Det är en jävla bra ålder. Men har du haft kriserna?
Varför kriser?
Tagit hål i örat, köpt Porsche. Ja, den här grejen.
Jag hade den när jag var yngre.
Ja.
Alltså när jag började jobba på SBS så hade jag en Porsche i alla fall. Men det var
ja, det hade kris.
Det? Ja.
Vad har du nu?
Ja, nu har jag ingen. Jo, alltså jag har ju ingen egen, men jag har ju framgångsbilen.
Ja, vad är det för någon?
Lexus.
Ja. Såklart. Där kan du ju, där var det viktigt att ha vilket varumärke man har. Du kan ju inte ha en Opel. Det inget ont om Opel, såklart.
Nej, men det kanske inte hade funkat på samma sätt. Nej. Det blir lite speciellt. Men sen vill inte jag ha mer heller. Jag skulle inte vilja ha en Porsche, en Ferrari eller Lambo. För jag tycker att man ger fel typ av fokus. Alltså mig kommer man aldrig se att jag lägger upp en bild när jag står vid en Lamborghini och ska visa alla hur cool jag är.
Nej.
För att det blir, då, det jag säger till allihopa då, för att ni ska bli som jag så måste ni köpa en Lamborghini. Och sen sätter ett gäng av dem upp målen när man ska köpa en Lamborghini, för de tror att de blir lyckliga och tror att de ska nå den här toppen av livet.
Ja.
Men sen, även om de lyckas det, de flesta kommer att lyckas med det, men även om de gör så kommer de inte känna det, och då är det fel mål.
Exakt.
Så därför så kommer de aldrig, så att, ja, Lexus lagom.
Ja, lagom.
Det är bra. Men till skytten också. Du är ju skytte. Du är född december.
Ja, skytte. Det är vad Göran Skytte, kommer du ihåg honom? Nej, det gör du inte.
Nej.
Men skytte heter det.
Ja.
Eller? Alltså, ja, nu är jag precis så. För jag tänkte, vad heter det skytte?
Nej, jag heter skytte.
Skytte, ja.
Men symboliken är att skytten är den konstanta sökaren. Sökandet kan göra att skytten fastnar i ett mönster av att alltid söka efter det gröna gräset på andra sidan. Känner du igen det?
Ja, men det så har det säkert varit länge. Men det har väl alla också, i och för sig. Men jag känner ju nu att nu söker jag inte vidare. Nu har jag fått en bra plats på alla sätt med jobb och familj och sådär. Men fram till dess har man ju varit rastlös. Men det är ju så. Alla letar efter det man vill bli. Vi pratade om det här igår. Jag gjorde ett sånt där personlighetstest när jag jobbade på en stor så här, PR-byrå. Då skulle alla anställda göra personlighetstest. Och då fick jag, de här resultaten var, då hade jag tur där, för då var jag creative director, så jag var lite untouchable liksom. Men hade jag inte varit det och fått de här resultaten, så är det så här, då är rekommendationen att den här personen borde inte jobba där. Det är en person som inte kan, han tolkar lagar och regler för egen vinning. Svårt att ta, alltså kan inte, har inga auktoriteter, det går inte att vara över en sån person. Alltså allting tyder på att det här är ingen bra person, men i vissa roller så blir den jättebra.
Det här var om dig.
Ja. I vissa alltså, roller när man själv kan i alla fall övertyga sig själv om att det här är jag som är chef med min egen lilla låda, då kan det bli jättebra. Som det, alltså nu när vi har good enough, så är det då får de här dragen som är negativa i vissa sammanhang, när de får blomma där, så blir det väldigt bra.
Du skulle ha väldigt svårt att vara anställd över någon då, någon som har dig som chef då.
Någon som har mig
eller att du är Du har en chef.
Ja, det går inte. Det kommer aldrig gå. Det har vi kommit underfund med. Det är sån jag är. Och det är ingenting. Jag kan inte förändra det. Alltså, att göra saker som jag inte tycker är bra själv. Men och det är inget, så här, absolut inte ett bra drag. För det har ju tvingat ut mig på att gå egna vägar. Sen så. Finns det fördelar med egna vägar.
Har du på några missar där att du har haft så här chef som du inte gått ihop med?
Ja, verkligen. Alltså, alla jobb jag haft har ju fått sluta på. När det har varit... men på ett eller annat sätt så skär det sig. Om det inte gör det så hittar jag ett sätt att det ska göra det. Alltså, så gör jag mig själv omöjlig på något sätt. Som sagt, och det jag hoppas att det framgår här, att det här är inget skryt utan tvärtom. Det här är nästan ett ok, men som jag nu har hittat en bra sätt att kanalisera genom att ha ett eget bolag.
Du har kommit till insikt på det också.
Ja, exakt. Och där jag också har kunder under projekt som är där då funkar det. För då är kunden är min chef i varje projekt. Där går det, för att där kan, jag kan inte mer om deras produkter än vad de kan själva. Så de är en naturlig auktoritet för mig. Och så är jag också kan det här förhållandet. Det är så många som inte kan kundförhållandet. Alltså hur man är som uppdragsgivare och kund. Och det är märkligt att det är många som blandar ihop de här rollerna. Folk som inte gör allt för kunden längre. Det är intressant det. Att man inte uppskattar kunden. På samma sätt som jag inbillar mig att man gjorde för 10 år sedan bara. Att kunden har pengar och ger dig. Då skulle du göra den nöjd. Alltså det är inte så svårt. Det finns en jävla skevhet i det nu. Vad var jag? Jo, men där ungefär. Så att jag är sökare men som har hittat någorlunda rätt.
Mm. Härligt. Ja. Vad är ett liv då? 1-10 nu skulle du säga.
Förlåt?
1-10, vad skulle du säga att det ligger på?
Ja, men det är lite praktikaliteter som återstår. När jag började om på noll kan man säga ganska mycket för ett par år sedan när jag sa upp mig och skilde mig och alltså vände upp och ner på livet och började om från noll. Också ekonomiskt blir det ett sånt läge. Så där finns det ju, där håller jag, nu bygger jag tillbaka, det tar en stund. Så jag först flyttade in i en 22-kvadratare och sen blir det en tvåa, sen en trea. Det går bättre och bättre, men det tar en stund att komma tillbaka till det materiella. Men samtidigt, fan vad det är viktigt att säga att det materiella är så sekundärt. Alltså.
Ja, så är det verkligen så.
Det är, fan vad det är slående. Jag skrev om det på, om jag får citera mig själv, på Instagram igår. För jag tog av mig väskan på jobbet, så var det tungt. Jag sa, fan är det här? Så var det en sten, så var det en till sten. Och så var det 5-6 stenar. Någon cementklump, någon så ojämna former. Som Tom Allan, min 4-åring, har gett mig. Jag har sagt att här du får en asteroid som jag har hittat. Som man har hittat på utflykter med skolan och så. Och så tog jag de här stenarna. Som är ju helt vanliga, så det är verkligen det vanligaste som finns. Men som han har gett dem ett värde. Så jag skulle inte byta dem mot guldbitar. Det slog mig verkligen. Så här är viktigare än guld för mig. Så nu, och de är alltså, nu ligger de på mitt bord. Ingen får röra dem. Alltså ingen får... Det är så jävla intressant det, är inte det? Mm. Att en känsla bygger världen som man övergår pengar. Alltså, stort. Det här tycker jag.
Ja, det är häftigt.
Ja, det är det verkligen.
Där kommer ju jag komma. Elvis är ju 9 månader nu. Men han kommer ju snabbt. Eller du har ju fått uppleva det. Men bara när man får en teckning. Ja, ser jag fram emot sen. Det måste som någon som då Elvis eller Tom Allan. Ja. Suttit och ritat till dig.
Ja, exakt.
Och sen bara,
det är sånt värde i det. Är sånt värde alltså. Det, så att det är inte klokt vad det är fint. Och det är klart att det är i viss mån meningen med livet. Alltså,
ja, visst.
Att få det där värdet. Och sluta tänka på sig själv. För vi är ju att mätta nu. Vi har gjort det.
Ja, men så är det ju. Verkligen alltså. Jag hade ju... Nu har ju du har rätt fin klocka på dig. Är det en Rolex eller?
Ja.
Ja.
Ingen av de skrytmodellerna dock. Men det är en enda Rolex.
Jag hade en, när jag var min storhetstid som radionasare så köpte jag på mig en Hublå. Bägge, kanske 60 000 någonstans. Men jag sålde den, eller den ligger ute nu. Eller nu när det här släpps är den nog såld, förhoppningsvis. Men jag har lagt ut en på auktion i alla fall.
Ja.
Så att jag...
Och du känner inte att det är något härligt att ha kvar den bara för att det här var det första tecknet på min materiella, naiva syn på vad framgång är?
Lite så kan det vara, men jag hade faktiskt en Rolex innan jag köpte för 18 000 på Blocket som jag sen gick och tränade på Sats och den blev snodd. Så att jag hade ju en materiell ting innan.
Ja, det hade det, okej.
Nej, men jag känner mer bara, och lite så här också, att varför ska jag sitta, det finns bättre saker man kan göra med de här pengarna, kände jag. Så att den har jag lagt ut i alla fall, och det är min... Det är min klocka. Också för att nu har jag på mig en klocka. Så här, men det här är ju 1000-kronors klockor. Det här är ju bara...
Exakt. Och jag tänker, nu låter det som att jag bara ska säga det. Men den här tänkte jag gå ner och säga det alldeles strax också. Nu har jag också en så här boomwatch för 1000 spänn. Eller swatch kan man ha. Alltså,
och jag tycker det känns ganska skönt att jag var... Att inte känna att man behöver det längre. Mm. För att man har ju också känt att det där har varit. Jag har gått och köpt Gucci-skor för att jag ska visa att ja, då hade jag matchat det med ett Gucci-skärp. Mm. Och det känns så, alltså, så jobbigt att jag själv, om jag hade pratat med mig själv då, så känns det så jobbigt att jag strävade efter att försöka vara någon med att försöka köpa sakerna som har rätt för att visa andra att kolla på mig. Ja. Jag har lyckats, jag är bra.
Ja, men det är mindre intressant, ja.
Ja.
Ju äldre man blir.
Ja. Och också att man får lugnet i sig själv, att man inte behöver bry sig om det, tycker jag är bara skönt. Det är jobbigt med den där stressen också, det där bevisandet hela tiden. Jag var jättekort grej, jag var på 2 år sedan, så var jag med och åkte ner till Linköping eller något ställe i alla fall, på den här bilträff. Det var en som frågade, vill du hänga med? Och jag hade ingen sportbil, men den här personen hade en sportbil. Då hängde jag med, det var Lambis, Ferraris och allt sånt där. Det kanske var 20 bilar. Och då var vi ute där på krogen där också. Och sen så hade jag alla jättedyra klockor på, så då hade jag på min Hublot, för den har jag alltid haft kvar de här 10 åren och satt på mig under ytliga sammanhang. Ja. Jag vet att nu träffar jag extremt ytligt folk som bryr sig om extremt ytliga saker.
Det betyder någonting för dem. Ja. Ja. Men jag förstår,
då höjer jag min status på något sätt, deras ytliga ögon. Ja. Och då så brukar jag slänga på mig den där, så det händer en gång per år. Och då i alla fall när jag var där, så tog en av dem av sig klockan, så hade de beställt sin domper. Och sen de bara, alla tar vi klockorna så lägger vi dem på domperna och tar foto och sen ska vi skicka runt alla. De bara, kolla den här dompan, den är värd 2 miljoner. Så är det någon som har på sig en klocka för 300 000. Hur mycket är din värd? 240. Ja, 240. Kolla den här, när flaskan är värd 1,3 miljoner. Och jag bara stod där bredvid. Och sen någon timme senare så var det en som kom fram till mig. Vad, du har ju en Hublot på dig. Jag bara, ja. Varför tog du inte av dig klockan för? För då trodde de att jag var utanför. Ja. Alltså, utanför sällskapet. Ja. Att jag inte tog av mig. Ja. Och la den på plats. Jag bara, men det är lugnt. Och det där känns, det där är ju totala motsatsen. Ja. Och det känns så skönt att inte
ta det. Men sen är det ett jävla hån. Också, alltså, det är heller inte Rolex. Det är en jävla skitklocka. Den går ju fel. Det är inte bra. Så att jag köper det helt och hållet. Lite synd tycker jag att jag hade på mig den idag. Jag ska ta en bild på mig själv när jag står inne på klockbutiken och säljer den. Så att du får se att...
Men har du tänkt på att sälja den?
Det är samma sak med Sandra. Som, hon har också hivat ut såhär, du vet, alla såna här väskorna. Vad heter de? Chanel och...
Ja.
För att gå runt med den som att man är 22 och skriker efter upp mig. Alltså, det är så skönt också att hon känner precis samma sak. Fan ska jag ha den för? Mycket coolare att hitta en cool på Zara eller som är ett smart köp. Det här är inte smart, det är dumt. Och det är ett hån också mot världen.
Det känns lite så.
Ja.
Lite så här att när man har det så himla... Man har fått den här turen att vara född där och har det så himla bra. Ja. Att man då...
Ja, vi ska toppa det. Och så toppar det igen. Och så måste en Rolex till. Alltså, det här är meningsfullt samtalsämne tycker jag. För den typen av bekräftelse från andra är... så otroligt ointressant i förlängningen. Allt från likes till att någon ger en uppskattande blick till en klocka. Det är synd. Jag tror att ganska mycket av sociala medier har rejsat på det där. Och det är inget bra. Men vad fan, och nu är vi medelålder, eller i alla fall jag. För snart 40. Jag håller på... Ja, det är skärpning.
Vad ser du själv då? Jag vet att du har ju rökt mycket förr i tiden.
Ja, och jag röker lite grann nu också. Det är den enda lasten. Jag tränar ju jättemycket, samtidigt som jag inte kan låta bli att njuta. För jag njuter av det, men samtidigt så vet jag att det är inte bra. Det är inte bra.
Hur mycket röker du nu då?
Ja, 10 om dagen.
10 cig?
Ja, det är mycket.
Ja, det låter ju extremt mycket.
Ja, men är det en middag, då går det 20 lätt.
Alltså det är ju jättemycket.
Ja, jag vet.
Tänker du inte på att du att med
tänker stor du inte på att det är farligt att det jag tänkte säga det.
Nej, jag tänker du inte på att du med stor sannolikhet ökar risken för cancer.
Jo, mer och mer. Och mer och mer i samband med, framförallt inte för min egen skull, det skiter jag i, men för barnens skull. Och så, det är det enda som är, alltså...
Men skiter du i om du dör? Alltså, så mycket kan du inte ogilla.
Nej, men jag, jo, hade jag varit själv så hade jag skitit i det. Ganska mycket. För då blev jag ganska likgiltig inför mitt eget, liksom. Men nu har jag en omgivning som förväntar sig och som behöver mig. Och det vore taskigt att lämna dem i sticket. Och då menar jag inte att jag är viktig.
Men varför röker du för?
Ja, men det, jag har läst ut den här boken nu. Man måste ju prata. Easy way to stop smoking.
Nej, men jag undrar bara. Det är så kul när man träffar en person som röker.
Jag är ju inne i en fälla. Jag är oavbrutet inne i en fälla. Där jag upplever, i mina ögon, så när jag går ut härifrån och tar en cig, så upplever jag att jag mår bättre än vad du gör. Förstår du? Och det är vad jag tror. Det är vad det är till för. Det är så de har designat den. Så det är slukt designat. Det är skitsmart designat. För i min kropp så är jag på noll nu och kommer upp till +5. Medan du ligger på noll hela tiden.
Förstår.
Det är inte så.
Det låter som lite samma sak med alkohol också.
Ja, mycket möjligt.
Alltså att det blir en kick.
Exakt.
Alltså det är svårt för mig, ja, nu att man lite bli bättre. Salongsberusat spontant. Nu.
Ja, är det så?
Nej, men det kanske är så.
Ja.
Alltså att man får ändå kick när man blir full.
Ja, precis. Men sagt, det suger. Och det är på upphällningen. Är det?
Röker Sandra också?
Nej, för fan.
Men då måste hon nog gilla att röka.
Ja, det är det värsta hon vet. Alltså hon är ju renlämnad in i själen. Och jag är det på många sätt, förutom just det här med rökningen. Sen kan jag uppskatta jäkligt mycket whisky, tycker jag är gott också. Ja. Men jag är heller ingen, man vill inte bli en sån Steffo som sitter och runkar och dricker. Och, alltså han bara uppfyller sina behov hela tiden. Inget ont om Steffo, men såklart. Men den typen av... När allting bara handlar om att uppfylla sina...
Inget ont om Steffo, men han sitter och runkar. Uppfyller sina behov med whisky.
Han är en sån som sitter med en whisky där, en kalva där. Okej, om jag sätter lite fransk gruyère på kuken, låter en vänsterhänt get från Normandie slicka av det samtidigt som jag får en tumme upp i röven av en vinodlare i Provence, då njuter jag. Alltså det, förstår du, han ska ha mer och mer och mer och mer. Alltså hur mycket kan man njuta egentligen? Du fattar vad jag menar.
Ja. Jag såg bilden.
Ja. Inget ont om tomma röven, men
du är som de här som börjar skriva på social media nu för tiden. De säger så här, och skriver till Ida ibland så här, att inte för att vi är elak, men jag tycker att du är så jävla ful. Som att de har safeat upp. Inte för att säga något, inte för att vara dum. Ja. Men, alltså du är en sån jävla sopa.
Ja.
Äckeljävel.
Ja, det där är inte så trevligt.
Nej.
Men är jag sån, tycker du?
Nej, men du sa ju lite så nu.
Om Steffo. Nej, men han är ju sån.
Ont om Steffo. Tummen upp i röven.
Jo, inget ont om honom. Anus, ja, avrunk. Nej. Alltså jag står för det. Men han är ju sån. Han, i alla fall hans persona utåt är sån. Att han ska bara njuta av livet till max.
Men till din...
Man kan inte bara njuta hela tiden.
Men till din rökning. Ja. Du röker 10 cigg om någon. Du vet att du ökar sannolikheten, risken för
ja, men vet du också, om man kan gå in djupare på det här också. Rökning är... Det finns någonting i rökning eller i drickande. Alltså, vi har ju en... människan funkar ju så att vi är inte förnuftiga i allt. Alla människor är inte det i alla fall.
Så är det. Man går på en kortsiktig belöning istället för en långsiktig.
Ja, exakt. Och vi människor ibland går ju under. Det finns så otroliga konstnärer som målar fantastiska verk men måste bedöva sig med saker för att kunna vara så kreativ. Och nu menar jag inte att jag gör det här för att vara kreativ, men bara, själva grejen är att man måste må dåligt för att kunna åstadkomma bra saker ibland. För att kunna skriva bra så måste man in i ett mörker och man nästan självmisshandel. Alltså man kan prata länge om det där också i djupare perspektiv. Det som jag gjorde innan var ja, det är dumt att röka, jag borde sluta. Samtidigt så rökningen ger mig ett litet mikromörker som hjälper mig kreativt faktiskt.
En paus också i kanske en, ja, exakt, en vardag.
Ja, precis. Samtidigt som den dagen ska sluta så måste jag tänka bort det här med paus. Det handlar inte om... Ja. Men så är det ju, så känns det, upplever jag det nu. Men så alltså det finns ju också vad han sa, clear up. Sardin pepper av Beatles skrevs inte på morötter. för att det finns en självbestraffning som hjälper till en kreativ process. Men så där finns det ett spår också. Men så jag köper helt och säger, det är ett sinnesslött att röka. Ändå gör man det. Det finns det någon anledning, men det är inte bara fysiskt behov, utan det finns också en psykisk drivkraft att straffa sig själv lite.
Men är du sugen på att sluta, eller just nu är det, nu kör jag bara, och sen så vet du att en dag kanske du kommer dit att du kommer sluta?
Nej, jag vet
inte. Hur är tanken? För det känns ju som att du är ändå en sån alltså driven person, så att om du skulle bestämma dig så skulle du väl bara kunna bestämma dig och göra det.
Ja, men jag har en chans till att sluta. Jag gjorde det i början när jag träffade Sandra, så slutade jag för hon hatade så mycket. Misslyckades. Och då vet jag att nästa gång då får du inte misslyckas igen. Alltså då måste jag göra det på riktigt. Så då det kommer ske inom kort. Jag ska inte hålla på att lova utåt.
För nej, det kommer ju garanterat ske och så. Innan
bröllopet. Det kommer garanterat ske i år. Och barnen ligger på mig också. Du vet, om du har din son som säger, pappa, varför gör du det där? Du kommer ju dö. Ja, du vet, och det som de vet också. Det gör ju ont att höra ens barn säga.
Ja.
Så det finns inte. Det är på nedräkning.
Spännande. Som Instagram. När du körde 99.
Så det var ångra sig. Ja. Har du inga laster?
Jo, absolut.
Alltså, som är skadliga?
Nej, men nu är den största lasten som jag känner.
Det är allt jävla kokain du måste ta
det här. Det är alla ecstasy.
Ja, det är mycket det.
Heroin, rök heroin. Folk undrar att... Nej, men alltså den största lasten som är så här... Kanske inte liksom låter som... Det är ju mer det jag har pratat om. Det är mobilanvändandet som gör att man genuint blir mår dåligt.
Får jag ge ett tips?
Ja.
Ställ in den... Du har en iPhone, va? Gå till hjälpmedel, där ligger en flik som heter svartvitt. Då stämmer in på svartvitt. Så att hela telefonen blir som svartvitt. Då blir det jävligt mycket tråkigare. Och den är också så pass jobbig inställning att man orkar inte ta sig in och sätta tillbaka till färg. Testa det idag.
Det är jäkligt jobbigt bara när man laddar upp bilder på Instagram. Man måste lägga rätt filter.
Ja, men det, man har ju hyfsat koll i bara
Jo, så kan man göra. Man kan ha standardfilter. Man får lösa allt sånt administrativt innan bara.
Ja, exakt,
så
men du kan ju ta in någon som gör det. Du har väl...
Man kan ju inte tappa följare på det där bara, tänker jag.
Nej, men du har ju folk till det.
Ja, det är...
Du lägger ut det på någon bara. Framgångspärlan.
Framgångspärlan.
Det. Det här, du har gjort det. Nu ska jag ta osäker. Det är inte, jag menar inte, jag är inte alls hånfull alltså.
Nej.
Du har gjort det. Du har byggt det här jävla imperiet nu. Stort.
Tack.
Det har du verkligen gjort bra.
Ja, det är en häftig resa. Ja. Det är jättehäftigt.
Kan du känna själv att du klappar på magen och är nöjd, eller blir du aldrig nöjd?
Jo, men jag känner mig nöjd. Absolut. Sen så har man alltid saker med att göra, men jag känner mig jättenöjd. Och det jag känner... Jag har så här skämtat om det förut, men när jag var yngre, typ 2008, så tog jag svenskt hamburgerrekord.
Ja, det har jag hört.
Ja, det vet jag att din Alex och Sigge tyckte det var väldigt inspirerande.
Ja.
Imponerande och inspirerande.
Ja, men de pratade om det för inte jättelänge sedan.
Han kanske tog upp det igen.
Ja, det gör de säkert.
Ja, de gillar det. Det är bra. Ja. Hamburgerpällan. Men då i alla fall så kände jag lite grann att jag är uppväxt i Vega i Haninge. Och då så fanns det här hamburgerrekordet. Och när jag tog det, så jag hade sett att jag ville ha det här hamburgerrekordet sedan jag var liten. Sedan jag var 7 år. Så jag har sett så här, Sveriges första hamburgerbar, ett rekord. Då kände jag lite grann att men nu har jag liksom gjort någonting i världen. Då kände jag att jag skulle kunna dö när jag fortfarande gjort någonting.
Ja.
Nu kan jag bara liksom dansa och leka resten. Och inte för att jag kände så då. Men jag känner ändå så lite nu. Alltså att jag känner mig ändå... Jag skulle inte säga att jag är så här klar ekonomiskt och klar så, men jag känner mig klar. Alltså jag känner så här att nu ska jag bara göra det jag verkligen tycker är kul, passion för, och se till, som jag vet du också är så här, intresserad av, försöka göra världen lite, lite bättre. Alltså se till att världen har blivit lite, lite bättre än när man själv kom hit. Och att,
i alla fall i sina egna cirklar.
Ja, alltså, och att man har också förmånen att styra över sin egen tid. Som är det, vad är det miljardärer får för förmån? Jo, det är att de styr över sin egen tid. Sen jobbar de ihjäl sig ändå, hur mycket som helst. Men man kan i alla fall styra hur man ska jobba ihjäl sig.
Ja, exakt. Samtidigt den vanligaste grejen, den vanligaste snacket på dödsbädden. Jag tror också att det är det. Jag borde ha varit mer med mina barn.
Ja.
Den är ju... Tid är ju, ska jag säga, den nya tidens... lyx. Alltså det i alla fall upplever det så. Tid är oerhört viktigt att lägga tid på barnen. Det är Det är lyx.
Så inviktigt. Och man också, det märker jag själv, att man har konstant dåligt samvete att man inte gör tillräckligt mycket heller.
Ja, ja exakt. Den är nog konstant.
Men den är nog ganska bra att den finns där också, ja. För då tänker man på den.
Ja.
Mm. Men när du hade jäkligt tufft runt... Var det 2008 det var jäkligt tufft ekonomiskt för dig, eller? När skulle du säga att det var?
Vadå?
Nej, när du bodde flyttat till ett och sådana
grejer. Jaha, sådär. Nej, men jag hade en
skilsmässa.
Ja, precis. Det var ju bara tre år sedan. Då var det bara, men det var... då var jag ändå i snurr med inkomster. Men sen har jag... Alltså, så att man repar sig ju om man är kall nog. Men det är intressant överhuvudtaget, när man har lite pengar, då tar man också dåliga beslut. Vilket, alltså, då blir man en sämre spelare. Så man sitter och spelar poker, det är väldigt lätt översättbart. Om man har dålig, alltså man har lite få marker, då gör man jävligt dåliga beslut. Man kör all in, jag kör, fast man inte borde det. Medan man har mycket så spelar man bättre. Så är det ju med pengar också. Ju mer man har, desto bättre blir man. Det är lite orättvist också, för att det skapar ju större klyftor. Men det är ju jävligt renande att gå igenom fattiga perioder för själen. Man får också upp ett värde igen för hur mycket 100 kronor är, vad det räcker till. Medan det nu, när man är liksom, när det rullar på, så det är ju, man slösar bort pengar på så mycket skit.
Men när du så att du tog så här, dåliga beslut, varför dåliga beslut tog du då?
Nej, det handlar om allt möjligt. Alltså, om man säger att man har 1000 kronor. Nej, men att man, nej, vad ska jag säga? Det är rent tekniskt, alltså dåliga val. Jag går på krogen för 500. Okej, 500 kvar. Det gör man inte. Det kan man ju göra om man har mycket. Ja, det där, jag vet inte fan.
Jag förstår vad du menar. Men jag läste i alla fall en sak som jag tycker var det så här. Jag tyckte det var väldigt vackert. Och så här, det var när ni hade gjort skilsmässa och du hade din etta då. Och sen satt du där med dina två barn och bad dem ursäkt till dem.
Ja, det där var otroligt alltså.
Det var, man ser bara den här.
Ja, men det var en enrummare som var där. Allting var i samma rum. Det var inga gardiner, för jag hade bara fått in en sån här madrass på golvet. Jag kunde liksom absolut inte kolla på tv när barnen somnade. Det var första natten när de sov där. Och jag hade köpt massa leksaker, allt jag kunde med sig. Ja. Men så somnade Tom Allan. Och du vet, bara jag lyste upp telefonen så vaknade de, för att det var så litet. Och så hörde jag att Penny fortfarande var vaken. Man hörde det på andningen. Och så sa jag att jag ville bara be om ursäkt, Penny, för det här är inte så kul kanske. Och då frågade hon, vad de menar nu? Ja, att vi bor så här lite och så. Och så säger då en, var hon då fem år, att pappa, när det är trångt så är man nära varandra. Det är så jävla fint.
Alltså, jäkla
det hade ingen vuxen kunnat säga bättre. Samma sak också, jag åkte någon på, jag ville skämma bort henne, att åka... hade lyckats snickla till mig businessbiljetter till Sydafrika. Åkte med bara jag och Penny. För hon har också pratat om det, och hon har hört och sett att jag har gjort det en gång. Och så satt vi där och så sa jag att de tittade bakåt hela tiden. Så vad är det? De sitter ju mycket närmare varandra där bakom. Att det var mysigt då. Det var hon ville det. Och det är också helt sant. Fast man sitta far och dotter 1,5 meter från varandra, och det suger ju. Så att vi har döpt om det nu. Hela, ja. Så nu åker man smart, då åker man nära varandra. Men det är också en sån inställning som man ska lyssna på barnen och ta det till sig.
Mm. Ja. Det är fint. Jag tycker det var jäkligt häftigt. Vad vill du att de ska ta med sig från dig då?
Men det är nog... Nej, jag vet fan inte. Jag jobbar så jäkla mycket med dem. Eller jobbar mycket med dem. Jag är verkligen engagerad i dem och pratar med dem och så. Det är klart alltså, att vara snälla låter så jävla. Men att behandla alla lika och så. Men fan vad du har mycket att se fram emot alltså.
Ja.
När de börjar snacka. Och,
så häftigt.
Det är en jäkla resa alltså. Mm. Och lära dem olika grejer. Och så kommer vi se när de härmar dig. Så kommer plötsligt höra att de använder ord som du har använt, fast du inte har tänkt på att de har hört. Ja. Det var Penny som dagen. Det var väldigt fascinerande. Fascinerande. Ja. Jäkla gulligt.
Ja.
Men som sagt, det är meningen med allting. Det är meningen.
Vad händer nu framöver med dig? Vad skulle du vilja göra om nästkommande åren? Vad vill du vara någonstans? Vad vill du göra?
Nu vill jag odla upp bolaget som går så bra och som startade så bra och som inte, vi tigger inte om att bli störst. Vi ska inte bli störst.
Vad gör ni för något?
Good Enough, Good Enough gör reklam och PR. Så vi hittar på idéer och producerar dem och sänder ut dem där det behövs. Så det är väldigt basic. Det gör ni här också. Men det är jävligt stimulerande, för vi har fått roliga kunder och det går bra. Vi är ett bra gäng och jag har gjort en resa förut med ett bolag som jag hade som slutade fel liksom, som där man börjar unna sig lite för mycket god saker liksom. Så att det går fel. Företagskulturen blev negativ. Men här gör vi läxan totalt. Så att jag vill bara odla den. Och sen håller jag på att kolla på ett hus i Como. Jag var i Como förra veckan. Comosjön. Italien. Okay. Så finns det en snubbe där som har ett hus uppe på bergen. Det är sista biten får man åka cross. Och det, vilket gör att han har svårt att hitta köpare. Mm. Men jag drömmer ju om det. Ett onåbart ställe som ingen annan hittar till. Tänk att ha det. Det ligger där nu. Fan vad härligt.
Så himla häftigt.
Det vill jag ha.
Men skulle du liksom ladda in med dubbelt bredband där inne då? Eller hur känner du på den biten?
Nej, men alltså det har lättare och lättare att koppla av det. Jag skulle... Och det är nu bara bra till om det inte finns täckning överhuvudtaget. Att stänga av det och...
Jag tror man garanterat blir lyckligare av det alltså.
Det blir man. Fan, ska vi försöka göra en deal då?
Ja, men det skulle vara spännande.
Ja.
Det är frågan vad det skulle kunna vara.
Ja, men har du, när du inte kommer hem, där finns det ganska enkla regler att telefonen ska ligga i det skåpet. Man får gå dit och prata, men man kommer inte vilja stå där och hålla på.
Nej.
Att den sitter fast i en laddare i köket eller någonting.
Där man ska inte ladda den vid sängen heller, man ska inte ha in när man går och sover.
Det stör ju sömnen dokumenterat. Att man, den drar uppmärksamhet. Att någonting ska göras. Det där märker att du är verkligen inne på...
Ja, men jag vet att jag också funderar på att köra någon knapptelefon eller något sånt.
Ja. Men sagt, det var bra och dåligt, för det kom fram till en sån här, så här, fan, jag måste ha BankID. Brorsan springer runt med, han kör ju fortfarande Nokia, men han går nu runt med en iPad. Ja, men det är inte klokt, så han sitter med iPaden nu och håller på. Alltså.
Men det blir lite fel då. Ja. Men sen måste han ju göra det, för han håller ju också på med saker.
Alltså, ja, exakt.
Han blir tvungen, ja. Men det kanske är mindre skärmtid totalt sett eller något sånt där.
Ja.
Now it's time for Trey's sister Fregor.
Ja, du, om vi hoppar in på de sista frågorna bara. Ja. Då ger du, om du ska ge ett tips till 20-åringar, vad tycker du att de ska tänka på för något?
Ja, det finns mycket alltså. Jag tycker att de ska tänka på att bli ödmjuka. För nu finns det en tendens bland många 20-åringar att vara jävligt icke-ödmjuka. De vill ha alla fördelar med en gång. De vill jobba, de vill ha maximal utdelning men minimal insats. Till ganska stor del, det som jag har märkt här i stan i alla fall. Man kommer in och börjar snacka om visitkort när man praktiserar. Liksom. Så jag skulle vilja ödmjukhet, våga veta att göra sina hundår liksom, om man talar arbetslivet. Jobba röven av det. Kom först och gå sist, till varje pris som helst. Och var också se till att det är oumbärlig. Alltså, nu jag kom in på jobbgrejer, men jag tror att jag vet inte varför jag gjorde det. Men om man kan bli oumbärlig så är det det man ska försöka bli på något sätt. Alltså så att någon undrar så här, fan, han som brukar göra så gott kaffe, var är mitt... Ja. Ja, men vi ringer honom. Han får komma tillbaka. Ja. Så det, jag tror också de här egenskaperna är att vara ödmjuk är bra också privat. Alla är så jävla uttrycksfulla nu. Och alla har rätt i allt hela tiden. Ödmjukhet tror jag är bra.
Men om vi hoppar in på böcker då. Om du ska ge en, två av dina favoritböcker.
1793 av
ja, den
Niklas
har jag
Nattodal,
börjat läsa på.
Ja, du har inte fortsatt?
Ja, men det var ganska nyligen.
Ja, den är för jävla bra. Otroligt bra och ganska enkel. Alltså, den är inte så jäkla invecklad.
Vad handlar den om för någonting?
Det handlar om, egentligen, vi har ju en bild av att 1700-talet i Sverige var så här, rosa peruker och Bellman och de spelade piano typ. Alltså, här får man se verkligheten, i just de här kvarteren såklart, av hur jävla vidrigt det var. Och hur vidrigt folk hade det och hur fattigt det var och hur det luktade. Och hur man får en riktig känsla av alls. Och sen har de stoppat in en ren och skär härlig mordgåta i det.
Spännande.
Ja, den är skitbra.
1793, den måste jag...
Den alltså. Är fantastisk. Och sen Den gamla havet är också en klassiker av Hemingway, som är också en enkel bok om en äldre man som åker ut och fiskar med en yngre pojke. Och får en stor fisk. Det handlar inte mer än det.
Häftigt, du får inte säga när den slutar.
Exakt, nej, exakt. Den är i sin enkelhet är väldigt bra.
Kul, ja. Roligt. Och sen sa du också, du är med i norr också.
Ja.
Ja.
Exakt, norr. Jag hoppas att alla köper. Det verkar vara många som köper den.
Det känns att det går jävligt bra.
Ja, det gör det verkligen.
Men det är en dryck.
En dryck som är... Inget om... Inget ont om, det är en dryck som är god, som släcker törsten väldigt bra, men som också är med när man köper en flaska, så bidrar norr med en dos vätskeersättning till behövande ute i världen i samarbete. Det är också i samarbete med stora organisationer, så det finns inget alltid kontrollerat. Det är jävligt härlig grej att göra någonting bra för världen.
Men är det här någonting som du också skulle kunna liksom, tänka dig mer framöver och gå in i?
Ja, det är nog. Samtidigt som jag har respekt för hur mycket tid det krävs. Alltså, bara stoppa in pengar är ju en sak, men man skulle vilja blanda sig i mer och mer då. Ändå.
För det känns ändå, då är du på att bygga upp ett lite så här mini-lövengrip-imperie.
Ja, fast jag också. Ja, fast hon väger väl allt själv typ. Jag har med, det var roligt att ha intressen i här och där, i små grejer som man som kan lyfta. Men Norge sånt som jag tror det skulle kunna lyfta rejält. Med tanke på, är du inne? Har du köpt också?
Nej, jag är inte med.
Men din polare är det.
Ja, Christian.
Christian.
Han är storägare. Han är
största ägare. En av två stora.
Vad händer om ska på? Han kommer ju tälja guld.
Han kommer bli rik som fan på det.
Han kommer ju bara sitta och käka guld.
Ja,
han kommer käka så här titantänder så han kan bita i guld.
Exakt. Men han har också redan nu det här framgångsfacet.
Ja, han har det här glowet som
ja, exakt, ja, precis. Men det får man också bara någon dag i månaden på ja, Rivieran.
Men han har det hela tiden.
Ja, han har det dygnet runt.
Ja, super. Men du, kul att vara här. Kändes det bra?
Skitkul, verkligen.
Ja,
spännande.
Hade det varit bara kul att komma hit, tänkte du i början, eller hade du ångest för det, eller hur kändes det?
Nej, jag kände att vi stod på 0-0. Ja.
Ja.
Så att det här är bara kul. Det är nära att vara här, såklart. Nära blir bara, det är nära. Du är inspiratör.
Ja, tack så hemskt mycket. Jag tycker det var skitkul att ha det här. Det var jätteroligt. Och jag blev faktiskt lite sugen i början när du sa att vi bara skulle kunna prata om mig hela tiden istället. Ja. Men sen så hade jag gjort tyvärr för mycket research. Jag kände väl lite,
gör ett specialsnitt där jag intervjuar dig.
Det hade varit
kan
spännande
du det?
Också.
Bred tid för det i ett extra avsnitt i sommar. Du behöver inte förbereda ett skit, du behöver bara sitta här.
Nej, det hade varit jävligt spännande.
Skönt för alla lyssnare. Man hör om dig, men man vet bara bits and pieces. Det vore härligt att höra.
Men ska du lägga tid på att gå igenom lite så här?
Absolut, ja.
Du har ju klubba också. Kan ju fråga han lite.
Ja, exakt.
Ja, men vi tackar dig. Stort tack att du var här, Kalle Kjolman.
Tack.
Fram Gang Spotting with Alexander Polaros.
Visst blev det jäkligt roligt att lyssna på. Jag tycker att det blev svinkul i alla fall. Och nu är frågan så här, ska vi köra ett avsnitt där Kalle intervjuar mig? Det är frågan. Jag har inte riktigt, jag suger fortfarande på den karamellen. Skriv vad ni tycker om det. Vill ni att Kalle Kjolman ska intervjua mig? Skriv till mig på Instagram. Det hade varit kul att höra vad ni tycker och tänker om det. Och nu kanske ni undrar, vem är nästa avsnitt på söndag? Vem är det? Jo, det är Carl Deman från JLC som pratar om just spelberoende. Hur har påverkat honom och hur tufft och vidrigt det har varit. Så att det är ett gripande och intressant avsnitt med en av de största influencerprofilerna just nu. Ha en magisk bra vecka. Ha det bäst. Ciao.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.